en podcast från Aftonbladet.
Avsnittet presenteras av... Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år.
That was some fucking Viking comeback.
Debris behind. What is debris?
There's something dead with the engine.
And it's a new person.
What the? Yeah, what is this tractor? What is this tractor on track?
Set my balls.
Get my claps and steering wheel. Steering wheel. Claps and steering wheel here.
När man precis trodde att säsongen hade kommit igång på allvar och man hade börjat komma upp till speed, vi som gillar Formel 1, vi kanske har växlat upp till trean eller fyran i liksom hur vi ligger till den här säsongen, så blir det uppehåll direkt. Anna, du och jag sitter mitt emot varandra här på Sportbladets redaktion. Vi är i mitten av april och det är uppehåll igen.
Ja, det känns ju lite grann som att man drog igång, satte fart på den här säsongen, tryckte plattan i mattan och sen tvärnit. Jag förstår ju själva grejen att vi inte kan ha något F1-lopp i Kina, men däremot kan jag väl tycka att det är lite synd att man inte har hittat någonting annat eller någon annan arrangör att lägga in däremellan. Nu är det i för sig det Australien, loppet innan, och sen Azerbaijan. Ja, vad skulle liksom egentligen passa där då? Rent logistiskt är ju en annan fråga, men jag tycker lite synd är det att det blir sånt långt uppehåll. Det känns lite... Man hade velat liksom trycka igång det, tycker du inte?
Ja, det är lite som i fotbollssäsongerna, så är det alltid att säsongerna drar igång. Det har varit ett långt sommaruppehåll, sen är det ett par omgångar och sen blir det landslagsuppehåll direkt. Och det känns som ett superantiklimax när det direkt blir ett litet uppehåll. Men vi är ju i det här uppehållet för att Kinas GP ställdes in, va? Och därför så har vi bestämt oss för att vi ska gå igenom den här moderna erans största, kan man säga så? Moderna erans största Max Verstappen. Hur tycker du, hur klingar det när jag säger så?
Det beror väl på vad du lägger in i ordet modern. För att om modern bara omfattar de två senaste säsongerna så är det väl helt okej. Men om vi tycker att man kan vara modern från, säg, 2013, så nej.
Så är det. Det köper jag 100%. Men vi har gjort det här förut. Förarnas väg har vi kallat det. Vi kommer även den här säsongen, när det ges läge, introducera ett nytt litet segment som vi då kallar F1 Hall of Fame. Och där har han inte riktigt placerat sig än. Men det är, idag så kör vi förarnas väg. Vi har gjort det om Lance Stroll. Vi har gjort det om Nicolas Latifi förra säsongen. Gian Yujo har vi gjort. Daniel Ricciardo.
Sebastian Vettel.
Och Vettel har vi gjort. Och nu har alltså turen kommit till regerande med världsmästaren, dubbelfaldige världsmästaren Max Verstappen.
This is Plattan i Matten.
Förarnas väg.
Egentligen så är det här en förare som man har liksom hört talas om redan när han körde go-kart. Och till skillnad från de flesta andra så klarade ju Max Verstappen av att gå från Formel 3 till Formel 1. Och det där steget som han tog då, jag är tveksam till om det hade varit möjligt att göra det idag. Det ska ju vara någon sån supertalang. Ja, det är ju inte möjligt att komma upp i den unga ålder som Max Verstappen hade när han kom till Formel 1. För reglerna har faktiskt gjorts om sedan dess. Och det är lite det som är spännande, tycker jag, med Max Verstappen också. Det är ju det här att han faktiskt har skrivit om inte bara historieböckerna utan också regelboken.
Ja. Just med att han började köra när han var 17, att han kom upp till Formel 1. Det är där du syssar på, va?
Ja, att han var 17 år gammal när han körde i Formel 1. Han hade inte ens körkort. Jag vet, jag träffade honom under första året när han körde i Toro Rosso. Då ställde jag faktiskt den frågan och han svarade så där vuxet och inlärt liksom. Men det var ju rätt tydligt att det satt en ganska ung kille på andra sidan bordet.
Och det finns ju ett roligt presskonferensmoment när de sitter sex förare där. Lewis Hamilton på nederraden, Max Verstappen längst uppe till höger. Och, ja, och Verstappen har precis burst into the scene, som man säger, och Hamilton vänder sig och frågar: vänta, är du född 1997? Och man ser hur Hamilton liksom har svårt att ta in det.
You were born in 97?
Yeah.
Jeez.
Man ser hur det går igenom hans huvud. Han bara, fan, jag var ju nästan vuxen 97. Nej,
ah, inte var väl inte. Men... han är född 85, så att, han var 12 typ.
Men nästa, vissa kanske känner sig vuxna vid 12 års ålder. Men första gången som du... När Max Verstappen, när hans namn liksom började komma in på motorscenen på riktigt, när du började höra talas om honom och när han kom in i Formel 1, var det något annorlunda än om man jämför med de nya förarna vi har i år? För att det känns ju, Logan Sargent, Oscar Piastri kom ju in med lite av ett bang, för att, men det var ju liksom ett rättshaveristfall där det var kontraktsbråk och sådär. Nu har de kommit in i F1 och så, ja, de figurerar lite i periferin sådär. Var det annorlunda med Max Verstappen? Om du förstår vad jag menar. Om man jämför typ i hockeytermer, så vet man att det var något annorlunda när Sidney Crosby och när Connor McJesus kom in i NHL. Liksom. Man hade extra koll på de här rookiesarna.
Jo, men det måste jag väl ändå säga att man hade. Dels så är han ju en av flera söner till en F1-förare. Jos Verstappen körde ju bland annat tillsammans med Michael Schumacher på den tiden. Och han... alltså han skapade ju en stor hype kring sig, för Max Verstappen skrev alltså kontrakt med Red Bull när han var 16 år gammal. Han var 16 år, han hade liksom tävlat i det här Formel 3, men han hade ju slagit rekord då och tagit liksom 6 vinster i följd, och han tog väl egentligen 10 tror jag på hela säsongen. Det var ett namn som man märkte och som var på väg upp, och under den här tiden så hade vi ändå liksom Nico Rosberg i F1, vars pappa också hade pushat honom, men här hörde man ju mer talas om den här pappan som pushade sin son inte bara hårt,
nästan lite väl för hårt ibland enligt många kanske.
Ja, alltså det var en tydlig... på något sätt så kändes det som... nu pratar jag om hur jag kände. Jag säger inte att det är så. Men det kändes lite som att det här var en son som skulle uppfylla det som pappa aldrig hade lyckats med. Nu ska vi komma ihåg att Max Verstappen har en pappa, Jos Verstappen, som tävlat i Formel 1. Men också en mamma som varit väldigt, väldigt duktig på go-kart. Så att han på något sätt skulle hamna i racingvärlden var väl egentligen inget konstigt. Men när man som 16-åring skriver kontrakt med Red Bull och Helmut Marko står liksom bara och myser med någon slags leende i ena mungipan, så förstår man ju att det är någonting extra.
Mm. När man snackar om Max Verstappen, då måste man ju börja hos Jos Verstappen. Mamman Sofie Kumpen, belgare, farsan nederländare. Du sa din känsla, som du bara har, din känsla är att Verstappen skulle uppfylla Jos Verstappen, och vi pratar om hur hårt Max drillades. Min känsla är ju att Jos Verstappen skulle ju rösta för barnaga om man hade fått välja liksom. Så hård tänker jag att den där uppfostran är, efter att man har läst igenom och gått igenom lite hur det var för Verstappen. För det var ju bestämt när han föddes att den här killen ska hålla på med racing när han börjar köra go-kart. Och född 97, och så kör han då go-kart 2005 när han debuterar i liksom go-kart-grenen som är närmst där under FIA-taket, och vinner ju allting direkt, och pappan är ju högst involverad där. Jag såg några bilder och någon intervju på när Jos Verstappen säger att han insåg vilken naturbegåvning Max var. Och det var när han hade kört massa go-kart, så hade han vunnit. Men det var utanför banan, när de i de här garagen och på själva området av go-karten, hur han såg Max sätta sig i go-karten och bara köra runt på området flat out med plattan i mattan. Och då var liksom Jos Verstappens reaktion att oj, jag köper en bättre bil till honom. Det här är en naturbegåvning.
Nåja.
Du tror inte på det?
Jag tror nog att han var ganska väl medveten om, ända sedan hans son körde bobbykart hemma i huset, vilka möjligheter som finns här.
En annan del av den här känslan eller som den här känslan har baserat på, att den här uppväxten var på gränsen till för hård, var efter en go-kart krasch när Max hade kraschat. Farsan blev vansinnig för han tyckte att sonen gjorde fel, och då på vägen hem så ville då lille Max förklara sig och berätta sin sida varför han kraschade när de satt i bilen på väg hem, och då blev de osams i bilen, far och son, och Jos Verstappen blev så vansinnig så han dumpade Max på en bensinstation och sa nu pratar vi aldrig mer med varandra, och så körde han därifrån. Max blev lämnad. Efter i en liten bil, en egen bil, kom mamma Sofie Kumpen och hämtade upp Max då, så att allt föll väl ut, och sen gick det väl någon vecka innan de pratade med varandra. Men att det är på den nivån av drillning av sin son.
Det där låter ju helt hemskt.
Ja, verkligen. Men man får ju den känslan när man tittar på Max Verstappen, att han har ju något helt annat i bagaget rent uppväxtmässigt.
Alltså jag tror att många av de här har väldigt, som kör i F1 idag, har väldigt olika uppväxter med sig och har någonting i bagaget. Men för Max del, alltså bara det faktum att han tävlar i go-kart och vinner VM där 2013. 2014 är det liksom dags för Formel 1.
Ja, att det går så snabbt där.
Alltså det, vi pratar om ett år här liksom, från go-kart till F1. Alltså, och då är det i och för sig inte så att han kör Formel 1 2014, utan han gör en träning. Men ändå. Så att det steget är ju... Vi pratade med Dino Beganovic här för någon månad sedan, och jag menar, han går på en stege från go-kart till Formel 4 till...
Eller Formula Regional Championship, European Championship by Alpine.
Ja, men precis, som är en Formel 3-bil, och sen till nästa Formel 3-bil, och sen till nästa Formel 2-bil, och sen hoppas vi på F1. Alltså, Verstappen tog ju bara ett sånt här liksom, jättekliv överallt ihop. Det är det som jag är...
Och det var ju folk som sa också, alltså när han började komma upp där, när han come through the ranks, som man säger, att Helmut Marko och sådana typer av personer sa ju tidigt att det här är en talang som vi inte har sett tidigare med den typen av nivå. Men vägen han kommer då, go-kart, och kör som en kung där, vinner allt och mot alla typ hela tiden. Och sen så kör han något som heter Florida Winter Series och Formula 3. Det var ju några enstaka lopp där. Men sen kommer han då upp 2014 är vi inne på, eller hur? Mm. När det blir Toro Rosso. Och då är det verkligen, vi har varit inne på det här någon gång den här säsongen när vi pratade om Alfa Tauri och deras farmarliga feeling under Red Bull, att det inte känns som att de drar jämnt, att det inte är sidovagnen liksom som är Alfa Tauri, men då när det var Toro Rosso, bilarna var mycket mer lika varandra, de såg mer liknande varandra ut i omgångar, och det var ju tydligt att stegen togs ju ofta, hoppades mellan Red Bull och Toro Rosso.
Ja, men det var ju tydligt att man skulle börja i, de testade talanger i Toro Rosso för att sen plocka upp till Red Bull, och Max Verstappen var ju alltså 17 år och 3 dagar och den yngsta någonsin att delta under en F1-helg när han gjorde sina första träningspass, så att säga. Och därifrån så blev han ju också den yngsta föraren någonsin i Formel 1 när han 2015 blev stamförare hos Toro Rosso. Och det var väldigt många som diskuterade om det är rätt att sätta en förare som inte ens har ett vanligt körkort i Formel 1. Det var en enorm debatt om det här är rätt väg att gå med så unga förare. Men här är vi en 17-åring. Förr i tiden så kunde man debutera i F1 när man var 27. Här klev man ner liksom på en juniornivå egentligen. Och det var ju nästan så att det blev frågan om det var en moralisk rätt väg att gå.
Ja. Vad tycker du själv då? Hur minns du att du själv tänkte då?
Alltså jag tyckte nästan lite synd om honom faktiskt. För att jag förstår ju att han väldigt gärna ville köra Formel 1. Men någonstans så tror jag att man får rätt mycket med sig i bagaget genom att köra Formel 3 och Formel 2 också. Att det kan vara viktiga lärdomar att ta. Och under hans första år, även de första åren han hade hos Red Bull, så var det ju tydligt att han kanske saknade erfarenheter i vissa lägen. Och då pratade jag kanske inte bara om racingen, utan allt det som är runt omkring. Det handlar ju också om att mogna som människa. Jag är själv en son som är 16, jag vet inte riktigt.
Ja, tänk dig om du skulle sätta honom på en presskonferens tillsammans med Hamilton, Verstappen, Alonso och ja, någon mer.
Alltså den tror jag nog jag skulle klara, men alla de här andra besluten som ska tas runt omkring, tänker jag. Vi har ju sett Jos Verstappen med väldigt mycket som en skugga, vakande skugga över sin son, och ibland så tror jag nog att Max själv hade mått bättre av att få växa in i rollen och ta ett större ansvar själv för vad han vill. Ibland så,
Och om det skulle vara så, då undrar man ju vart han hade varit idag, med tanke på att den här vägen ändå tog honom till 2 raka världsmästartitlar.
Ja, den har den ju gjort. Alltså, den har ju varit framgångsrik, men sen kanske man ska titta också under ett längre perspektiv. Om man ser till sporten, hur länge vill man ha honom kvar? För han bygger ju upp ett varumärke som sporten kommer att vilja behålla. Men han har visserligen ett väldigt långt kontrakt. Men när det kontraktet går ut, det är väl 2028 tror jag, så är han ju fortfarande ung.
Ja.
Och det här är en stjärna som sporten säkert hade haft glädje av att ha under längre tid. Men han hade ju inte förlorat någonting egentligen på att debutera i F1 när han var 20-21. Han hade ju antagligen vunnit en ungdomstid och lite som sin person. Och så kanske sporten hade haft glädje av honom under längre tid än vad man kanske har nu. För någon gång kommer ju han också känna att F1 står honom upp i halsen.
Ja.
Han kommer ju vilja testa. Vad i livet har jag missat?
Jag kollar in den här go-kart-karriären som han började köra 2005 då. Född 97, 2005 började han köra go-kart. Och då är det ju en lång lista med olika typer av mästerskap där det nästan står etta på alltihopa. Det står etta, 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 etta. Det är alltså, vi snackar om åren mellan 2005 till 2013. Så det är väl en 2, 3, 4, 5, 6, 7. Det är väl en 30-tal tävlingar som, eller mästerskap som han har vunnit innan han tar sig vidare upp då till det som är Formula 3. Och då hette European Formula 3 Championship, va? Hur mycket jag försöker lära mig så landar jag aldrig hur de här namnbyterna har gått.
Jag har liksom insett att det är ingen idé att ens försöka, utan jag koncentrerar mig på det som vi har just nu och försöker att få dem rätt.
Ja, men därför är det ju skönt ändå att han inte härjade så mycket i de där underserierna när det hette GP Series och GP3 och GP2000 och GP12000 hit och Formula European hit och dit. Det var ju inte så lång tid och han vann ju, han kom trea första året när han körde Formel 3, va? Esteban Ocon vann den säsongen tror jag. Verstappen kom trea. Det här är bara vad jag tar i huvudet. Jag kan ha fel, men jag gissar på det. Låt mig ha fel om det är fel. Låt mig ha rätt om det är rätt. Sen körde han alltså upp sig nästan ganska direkt då, 2015, när han fick komma in i Toro Rosso. Och så kommer vi då till 2015 när han får ta ett säte i Toro Rosso-teamet som då var, som vi har varit inne på, tydligt farmarlag, och det var nära samarbete mellan båda stortjurar och småtjurar. Max Verstappen och Carlos Sainz junior var det som körde för Toro Rosso då. Ett år som han kommer in och blir 12.
Det som är lite intressant där är att många tänker så här, Carlos Sainz, ja, man minns ju att det är Ferrari, och sen så tänker man liksom, ja, och sen så var det McLaren och sen så var det Renault. Faktum är att han också ju är en av de här förarna som kommer från Toro Rosso och Red Bulls gäng i början. Och här var det ju, förväntningarna var ju större på Carlos Sainz inför den här säsongen än vad de var på Max Verstappen.
Carlos Sainz född 94, Verstappen född 97, och Verstappen kommer in där och ska bråka med Sainz, och han gör det bättre.
Ja, men Göran, du kan titta bara, alltså, bara premiären 2015 så bryter Verstappen.
Ja, det är hans första race där i Australien när han rullar ut på gräset och tvingas stanna för det börjar ryka om motorn.
Precis, men det, å andra sidan, så där, det racet gör ju Carlos Sainz bättre och får en klart bättre start. Men sen så tar det inte så där himlans lång tid liksom, innan det är tydligt att det finns någonting i den här unga föraren.
Ja, han hade ju en tuff start. Om man bara kollar på hans resultat för Stappen den där säsongen 2015. Sainz börjar ju med 9:e plats i Australien, 8:a i Malaysia. Det är andra racet Malaysia. Då kommer Verstappen direkt tillbaka och blir 7:a före då Sainz. Sen har han det lite mörka placeringar liksom, får retire, DNF-a 2 gånger till innan det typ runt Kanada, Österrike, mitten av säsongen, då det börjar vända, då han radar upp fina placeringar i en Toro Rossi som liksom inte ska vara högst upp liksom.
Nej, men samtidigt så sitter du där och pratar om lite tunga placeringar. Det här är ett år som Marcus Ericsson tar sina första poäng i F1 2015. Mm. Och det gör han...
Första racet var Australien.
Australien och sen i Kina plockar. Och han tar liksom... Han tar 9 poäng totalt den säsongen, Marcus. Och det tyckte vi här hemma då i Sverige var en framgång. Alltså där pratade vi om att Marcus ändå kommer, har tagit sig framåt, att han tagit sig uppåt och så vidare. Även om han också får stryk av sin teamkollega, så ser vi ändå att ja, men här händer någonting. Och då ska vi veta att Eriksson slutar 18:e i mästerskapet det året.
9 poäng bara.
9 poäng. Och Verstappen, som då är 17 år, inte torr bakom öronen och sitter och knappt vet hur han ska svara, vågar knappt titta med ögonen när vi gör en sån här one-to-one-intervju. Han slutar 12:a och tar 49 poäng, fler än Erikssons kollega hos Sauber, Felipe Nasr.
Men var han liksom nervös och...
Ja, men då var han det. Alltså då var det inte alls... Nu är han ju ganska självklar när han står framför TV.
Kaxig.
Ja, men han är ju det. Men det är ju för att han har gjort det 2811 gånger och han har ju aldrig behövt göra fel. Han har ju alltid en viss trygghet i det där. Men då... Så var det ju inte så. Då var han ju ny, han var ung och jag vet att vi pratade en del om det här med hans väg in i Formel 1 och hur han berättade om hur han liksom hade lekt i depån som barn. Att det liksom alltid hade varit en naturlig del för honom att vara med och han hade... Kom ihåg när hans pappa hade kört och gjorde ett av sina bästa race. Och det var liksom, den här familjegrejen var på något sätt för honom så... närvarande och tydlig och han var försynt.
Ja. Nej, men just den där grejen har han ju många gånger pratat om, framförallt i tidiga intervjuer för Stappen, att han tycker inte att det är något konstigt att han är där, för att han har alltid vetat om att jag ska bli en Formel 1-förare och han basically grew up in the pit lane, har han ju sagt. För att han alltid var där när farsan körde.
Men det är ju en skillnad då, tänker jag, på om man ser på Jos Verstappen och Michael Schumacher som faktiskt körde ihop, som har båda två har barn, som nu är F1-förare även om Mick är reservförare. Så Michael Schumacher tog ju inte med sig sin familj. De var ju aldrig med och sprang i depå. De var där ibland, men inte som en naturlig del, därför att han var så känd så att han ville ju skydda dem.
Jos Verstappen är inte lika känd som Michael Schumacher.
Nej, men det var liksom lite privat, medan Jos Verstappen hade med sig Max, men det var ju inte, folk brydde sig inte på samma sätt, för han var ju inte lika känd.
Nej.
Så han kunde ju kuta runt där och leka kurra gömma bakom däcken.
Jos Verstappen hade ju inte, alltså, det kanske vi borde sagt i början av det här, prata lite om vad han hade för typ av karriärfarsan. Han körde ju Formel 1, men det var ju ingen stor karriär han hade. Max Verstappen gick ju förbi totala poäng under sin första Formel 1-säsong, gissar jag på. Han tog inte många poäng, Jos Verstappen.
Nej.
Körde Benetton och så var han lite av en nomad som hoppade från stall till stall.
Ja, men han gjorde väl, alltså, han är väl mest känd, nu låter det ju hemskt, men han är väl...
Men bilen brann i Tyskland.
Ja, men han är också mest känd för att vara Michael Schumachers teamkollega 94 när Benetton vann VM-titeln. Och det inte var han som gjorde det.
Nej, för då kör de ju samma team och han tar 10 poäng då, 94, Jos Verstappen.
Mm.
Kommer 10 med 10 poäng. Det var ett annat poängsystem och så vidare.
Det var ett helt annat poängsystem på den tiden. Och medan Michael Schumacher då vann 94 och 95 och hans liv tog en helt annan riktning, så var det lite mer tveksamt för Jos Verstappen, som faktiskt ändå körde F1 fram till och med 2003. Det är lite coolt, för Fernando Alonso har liksom kört mot hans Max Verstappens pappa.
Ja. Ja, och nu sitter de där. Ja, Jos Verstappen, ja. Han, men det här Tysklands Grand Prix, det som jag tänker på, det är bara att jag har sett några så här memorable moments in F1 history eller någon sån YouTube compilation när Jos Verstappen sitter i den där gröna bilen, de tankar och slangen slinter.
Mm.
Vet du vad jag pratar om? Så blir det ju ett stort jävla eldklot i hela hans bil.
Precis.
Det är vad jag tänker på när jag tänker på Jos Verstappen.
Ja, han satt ju där i flera sekunder i den där brinnande bilen. Det var ett problem som man hade när man tankade. Det var en av anledningarna till att tankning inte finns idag, förutom att man faktiskt ville spara pengar, för man slipper ju ha ett par gubbar till i depån.
Mm. Jos Verstappen då, bakom Schumacher, sån supertydlig tvåa. Man tänker ju att han kanske borde ha lite sympatier, känna lite med Checo Perez, för det är ju samma sits där. Fast tvärtom i Verstappen-ledet.
Ja.
Ja. Vi behöver inte snacka jättemycket mer om Jos Verstappen, även fast han har en betydande del i uppväxten och hur Verstappen har rört sig i Formel 1. Men den här första säsongen 2015, då kommer han upp och han har ju en bästa position i Ungern och i USA där han kommer fyra den första säsongen, Max Verstappen. Och det var väl, vad säger man, det var väl häpnadsväckande att en Toro Rosso med en 17-årig förare, alltså det var ju häpnadsväckande bara att en 17-årig förare körde, men att han kommer placeringen utanför podiet två gånger.
Ja, att han säger så här, att det är en 17-årig förare som kommer placeringen utanför podiet är häpnadsväckande. Att det är en Toro Rosso som gör det är väl kanske inte riktigt lika häpnadsväckande, för det teamet tog ju faktiskt sin första seger innan Red Bull gjorde det.
Just det.
Så att själva, alltså Toro Rosso var ju inte ett dåligt team. Alltså de har ju haft vissa såna här höjdpunkter. Så att jag skulle säga att det är en 17-årig förare som gör det, ja.
Och sen då, efter den säsongen, han avslutar i Abu Dhabi med en 16:e plats efter att ha tagit poäng då i 1, 2, 3, 4, 5, 6 race. De 6 racen innan avslutande droppet så plockar han poäng för Verstappen. Men sen kommer vi då till den säsongen som känns som att den har stor betydelse. Där han börjar i Toro Rosso och kör 4 race. Australien, Bahrain, Kina. Plockar poäng i alla. Och Christian Horner har då inte bara zoomat in på Max Verstappen och har koll på honom. Det är ju liksom, han har koll. Det är under lupp. Och då väljer Red Bull att plocka upp Max Verstappen och peta en stor tjur. Kvet.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Då är det i Red Bull Kvyat som har kommit in och ersätter Vettel. Och i stor Red Bull är det då Ricciardo och Kvyat. Verstappen kör bara 4 race i Toro Rosso innan Horner och de bestämmer sig för att kicka Kvyat och plocka in Verstappen.
Och det där är ju en liten smutsig, eller i alla fall grådaskig historia, för att Kvyat har inte gjort något dåligt jobb. Han har varit väldigt ojämn. Alltså det har kostat rätt mycket pengar för att det har kraschats lite bilar här och var. Men han tar ändå en pallplats i säsongens tredje lopp. Sen kommer vi till det fjärde som går i Ryssland, hans hemland. Och där kör han och kolliderar med Sebastian Vettel.
Oh, I'm out! Crash! Somebody hit me in the...
Och då blir Red Bulls chefer så förbannade att de gör ett byte där. De talar egentligen inte om för Kvyat att han ska bytas ut. Han tror att han ska köra för dem i Spanien 2 veckor senare. Medan de samtidigt då hittar en lösning där de tar med Max Verstappen till Österrike, träffar honom och preparerar honom för att kliva upp i Red Bull. Så det där är en... Alltså Kvyat blir ju sviken, ledsen och besviken inför den här tävlingshelgen i Spanien. Och Verstappen vet väl egentligen inte på vilken fot han ska stå, för han är ju inte mogen nog egentligen för att ta den uppgiften. Men det som händer är ju samtidigt så har vi ju blickarna på någonting helt annat. Jag var där under den här helgen och det här är då alltså 2016. Det är det året som Mercedes förare är så otroligt i luven på varandra. Och den fighten, eller det stjärnornas krig som jag vet att det kallade det för, den började egentligen i samband med att Hamilton tog VM-titeln året innan. För då bestämde sig Rosberg för att han ska inte lämna något åt slumpen. Han ska ta den där titeln. Och han vann loppen i slutet av säsongen och han vann också de 4 första loppen säsongen 2016. Så Hamilton är jättepressad när vi kommer till Barcelona.
Och som du säger, allt fokus är ju på Mercedes, för att det är just de här två som det handlar om.
Allt fokus ligger på Mercedes och det är också Lewis Hamilton som har pole position i det här racet. Verstappen, han har ju liksom, ja, men han har gjort ett bra kval. Han har kvalat in som 4 i sin debut för Red Bull, men Ricciardo var 3. Men det är första led, så är det då Hamilton och Rosberg.
Hamilton på pole i Spanien.
Mm. Hamilton har pole. Jag ser, vi sitter i det pressrummet där och man ser starten. Men man ser inte alltså själva startrakan. Den svänger runt, så från fönstret i presscentret så ser man inte. Utan många journalister, det är ett ganska avlångt rum med fönster ut mot banan. Och folk springer liksom för att se starten och sen följer man resten på tv. Och man ser då starten.
Round the outside goes Nico Rosberg into turn 1 ahead of Lewis Hamilton, then sets in Daniel Ricciardo and then Sebastian Vettel ahead of Max Verstappen. Good start from Carlos Sainz. He's ahead of Valtteri Bottas.
Så skyndar man sig tillbaks och så ser vi hur Hamilton och Rosberg kolliderar. Alltså det är en sån här kollision som vi ser ju innan, att Hamilton är väldigt aggressiv. Vi vet hur läget är. Och man ser att Rosberg, hans bil får inte den farten som den ska ha.
Round turn 3 we go and it's Nico Rosberg and Hamilton's onto the grass and Hamilton's had a massive crash and he's crashed into his teammate. The two Mercedes come together as Hamilton tried to pass on the inside and he can cover his hands over his eyes and he won't want to see that again. But the two silver arrows have crashed on the opening lap. Hamilton takes out his teammate and there will be a big, big inquiry behind closed doors into that.
Den ena puttar ut den andra i högerkanten.
Ja, alltså de kolliderar i fjärde sväng.
Ja, och den ena får sladd då ute i gräset och sen sladdar in i den andra.
Mm, det är Hamilton.
Så att båda ryker. Den ena blir av med ett däck och flyger och den andra rullar av.
Hamilton sladdar ut på den ena, kommer tillbaks, slår till Rosberg. Det som inte får hända, händer. Och det här öppnar ju upp för någonting helt annat. Men grejen är ju att Verstappens första seger, för han tar ju sin första seger här efter det att Red Bull har fixat till lite grann så han har ett bättre utgångsläge och kan vinna på den här banan. Men fokus ligger fullständigt på Mercedes och det som händer i det teamet efter det loppet. De är ju vansinniga, Niki Lauda och Toto Wolff, och förarna vägrar ju prata med varandra. De gick ju omvägar innan och nu är det ännu värre. På något sätt så försvinner Verstappens seger i den här Mercedes-kambolagen.
När han slår rekordet som den yngsta föraren genom alla tider att vinna ett race. 18 år och 228 dagar gammal.
The sun is out, the smiles will be out, and 18 years and 227 days old, Max Verstappen wins a Formula One Grand Prix, wins wins the Spanish Grand Prix and is the youngest driver ever to win a Formula One World Championship Grand Prix. And at the tender age of 18, he can go out and party like he's never partied before.
Yes! Yes!
Unbelievable, Max. Unbelievable. Max Verstappen, you are a race winner. Fantastic. What a great debut.
Thank you very much, Christian.
What a week it has been for Max Verstappen. Once of Toro Rosso, 7 days later, he's up at Red Bull and he is now a race winner as well.
It's incredible. I mean, as soon as the Mercedes car crashed, of course, I thought maybe podium is possible. Then, yeah, the last five laps, I have to say, you know, Kimi started to struggle as well. And from there on, I said, okay, now we are going to win this race.
Det känns som att det där kommer stå sig ett tag.
Ja, så alltså, det krävs ju att det är någon 18-åring som kommer in i F1 och dessutom är en så pass bra bil att han kan vinna ett race innan han fyller 19.
Ja, han slår ju ett par rekord i det där racet. Det är inte bara att han vinner. Han är även den yngsta som att ens stå på podiet, slår han det rekordet också. Och så är han även den yngsta föraren att leda ett varv ens. Så bara sätta dig i paritet till resten av historien. Att han då är yngst, att ingen yngre förare någonsin har ens ledit ett enda varv. Så slår Max Verstappen det rekordet genom att inte bara leda utan vinna också.
En lite rolig grej, om jag minns rätt, så säger Jos Verstappen efter det här loppet att han tror att hans son kan bli en bättre förare än vad han själv var. Och det känns ju som att det lyckades han ju med på en kvart.
Ja, det hade han gjort. Ja, och sen då, om inte F1-världen hade sina ögon och strålkastare på Verstappen, så börjar man väl ändå öppna ögonen lite mer vid den här tiden, va?
Ja, men det kan man ju verkligen säga, för sen så...
Det vänder bara, det är nytt blad, nytt kapitel.
Ja, men lite så. Nytt blad, nytt kapitel, ny förare, och även om det är Mercedes som dominerar så tröttnar vi ju snart på den här Mercedes-dominansen. Visst, det är spännande under säsongen som Nico Rosberg vinner och sen bestämmer sig för att lägga av. Och då börjar man ju leta efter någon annan som kan utmana Lewis Hamilton. Och det står ju klart, Bottas försöker ju under sina år i Mercedes, men han är ju inte i närheten. Och då letar man efter någon annan, och vad är då bättre än ett underbarn? Det finns ju inget.
Och sen den säsongen då, det är ju då han slår igenom på bred front, Verstappen, tack vare den här segern då. En seger som ändå ska sägas kom tack vare, för hans skull, att Mercedes-bilarna kraschade. För sen så blir det sex podium till och med den säsongen. Och han tar då 204 poäng i sin säsong där han inte ens började i stortjurarna.
Ja, nej, men det är ju en makalös säsong han gör.
Rosberg går ju och vinner den säsongen före Hamilton såklart, och Ricciardo, Vettel, Max Verstappen följer ändå 18-årig Max Verstappen. Och sen så är han ju då, sen har han ju då befäst sin roll där. Han konkurrerar ut Daniel Ricciardo.
Ja, men han
kommande säsong.
Ja, det är ju så här att anledningen till att Daniel Ricciardo lämnar Red Bull, det är ju att han inte känner att han kan nå fram. Han är racevinnare hos Red Bull, men han känner att han når inte ända fram, för det finns någon annan som teamet satsar på. Så det är därför han går vidare till Renault och sen till McLaren. Och inget av de teamen lyckas han ju tillnärmelsevis med de resultaten som han hade hos Red Bull. Så nu är han ju tillbaka igen i Red Bull som tredjeförare. Han behövde ju gå ut för att hitta hem lite som där. Och Max Verstappen har ju varit tydlig första förare i Red Bull sen dess. Och även om teamet har försökt att hitta någon parkompis till honom, så har de ju inte gjort det. De har ju försökt med Gasly, de har försökt med Alexander Albon. Det är först när de fick tag på Sergio Perez som de hittade någon som klarar av att vara wingman till Max Verstappen, som kanske inser att i det här teamet kan jag i alla fall vinna ett konstruktörsmästerskap. Jag har den stora delen av min karriär bakom mig. Det jag har uppnått är någonting bra. Här kan jag köra hem racevinster, men jag är del i ett team. Men jag vet också min plats i totalen.
Det som är så intressant med att just Daniel Ricciardo är tillbaks i Red Bull som tredje förare är att det är verkligen helt upp och ner nu mot hur det var när Verstappen kom dit som en 18-åring, när Ricciardo var den stora stjärnan och Verstappen var där bakom. Och nu har Ricciardo då tagit klivet in i Red Bull och det är verkligen att positionerna har skiftat där. Att det är ju inte så himla länge sedan, så det måste ju ändå, de måste ju ändå ha tydliga, klara minnen av hur det var och hur det kändes då för Ricciardo, att han var den stora stjärnan, så kom den här unga killen och nu kliver han in och då är den där unga killen där som den bästa i världen.
Ja, men det är verkligen så. En annan detalj som faktiskt är lite det kanske den är lite snaskig, men vi kan köra den här.
Snaskiga detaljer, det har vi inte haft jättemycket, så låt höra.
Vet du vem Max Verstappens flickvän är?
Nu?
Ja.
Nej.
Kelly Piquet.
Hon
är dotter till Nelson Piquet. Hon är 9 år äldre än vad han är. Och hon har ett barn. Det vet du vem som är pappa till det barnet?
Är det Daniel Ricciardo som ramlar av stolen?
Nej, men det är Daniel Kvyat.
Jaha, det så, visste jag inte. Alltså om du sitter på sån här snask, som du själv säger, då ska du ju inte dra dig för att leverera de här. Ja, just det. Det här känner jag igen.
Så faktum är ju då att den kille som Max Verstappen petade hos Red Bull, han tog inte bara racingplatsen, han tog också flickvännen.
Ja, fotbollen har ju två motsvarigheter. Det är ju, jag hittar inte på exakta detaljerna, men det är ju att Henrik Rydström spelade i Kalmar, Patrik Ingelsten spelade i Kalmar. Den ena blev ihop med den andras fru och blev då styrfarsa till den andras barn. Och samma sak i Inter i Italien, Maxi Lopez och hans fru Wanda som togs över av Icardi, där han blev då farsa till, eller styrfarsa, och tog över där, har barnens namn tatuerat, alltså sin då lagkamrats barns namn intatuerat, och där frun snoddes. Men så Max Verstappen är alltså styvfarsa till Daniel Kviats
barn. Dotter.
Och de kan väl inte ha någon dunderrelation, Kviat och Verstappen, eller?
Alltså jag vet inte hur ofta de träffas. Den ena försöker ju få fast en fot i NASCAR, den andra är dubbelvärldsmästare i Formel 1, så att
det är inte så varannan vecka känsla när de åker till någon lägenhet någonstans i en nederländsk eller rysk förort och lämnar över barnen. Det känns som en lite annan story där. Jaha, vad sjukt alltså. Det var snask. Vi får väl se om det ramlar ner några mejl i mejlkorgen om att folk vill ha mer snask. Då får du se till att börja leverera om du har såna här fina.
Oj då, men
om inte folk visste det här så kanske det är i alla fall lite kul snasknyhet.
Ja, jag tyckte det bara var det är lite roligt.
Jätteroligt, inte lite roligt Anna, det här är jättekul. Du måste omvärdera vad du ser för nyhetsvärde i den här podden. Jätteroligt det här. Max Verstappen petar Kviat och snor hans barn i samma veva.
Snor barn, nu är det inne på kidnappning.
Han skäl över de här barnen till sig. Tillbaks till racingbanan då. De här kommande säsongerna för Max Verstappen. Det är ju då, alltså 2016 han slår igenom på bred front, etablerar sig 2017, tar flera segrar, men mindre poäng och blir sexa 2017. 2018 börjar han levla upp ännu mer med nya segrar, ännu fler podium, 4 i mästerskapet, det är hans bästa placering där. Och sen är vi då inne i den här moderna, precis innan Red Bull, när de börjar smyga kapp. För det här har ju varit hela eran där Mercedes har totalt dominerat, som vi varit inne på. Och Verstappen hjälper Red Bull att krympa gapet upp till Mercedes. 2018 som sagt, 4 då. Och sen är det 2019 i Red Bull. Det var den tiden de hade Aston Martin på bakvingen, tror jag. Och då levererar han ju jämna positioner. Det är, om man bara rabblar hur Verstappen landade där, så var det 3-4-4-4, 3-4-5, 4-1, 5-1, 2. Ja, så är det DNF. Och sen han ligger liksom stadigt där bakom, men de kan inte ro på Mercedes. Och sen är det samma sak 2020 innan. Ska vi stanna någonstans där? Jag kanske körde för snabbt förbi de här säsongerna hela vägen in till 2021.
Nej, men jag kan väl tycka att de säsongerna är ju en tydlig förbättring och etablering av Max Verstappen. Han tar regelbundet vinster, han tar regelbundet pallplatser, på något sätt så bygger man ju upp för att både han och teamet ska vara redo att ta över. Vi måste komma ihåg att Mercedes var ju så oerhört överlägsna under en väldigt lång tid, så att de bygger ju upp teamet och de bygger upp honom för att de ska vara redo när tillfälle ges, och det måste man ju verkligen säga att de är. När han får chansen att vinna sin första VM-titel så har han ju verkligen, verkligen byggt upp till det under en lång tid, och han tar ju möjligheten när han får den, även om det är en möjlighet som kommer till skänks.
På vägen fram då, dit, så är det väl några så här framstående lopp, eller vad ska man säga, sån, några utmärkande bedrifter som Verstappen har stått för, som ändå på något sätt har gått till historieböckerna. Det finns ett race i Brasilien, jag vet inte om det är under hans första säsong, när han fortfarande slog igenom stort, när det regnade uta bara den i Brasilien, och Verstappen går in sent och byter däck och ramlar ner i fältet långt. Jag vet inte om han är typ så här 16 eller 14 eller något sånt. Och så kör han upp sig, han sladdar, han slår nästan runt ett varv i det här blöta underlaget. Alla åker runt på blöta däck. Max Verstappen snurrar, men det ser ut som att han kör på annat underlag och bara kör om bil efter bil den där säsongen. Och ja, det är folk som så här jämför det där med ikoniska race-segrar och jämför det med Senna i Monaco 84 och Schumacher i Spanien 96, som också var såna regn, såna historiska lopp som där man ser talangen och naturbegåvningen. Men det har man kör i regn.
Men det har ju sagts att ett av de racen i Formel 3 faktiskt som gjorde att de verkligen fick upp ögonen just för honom.
Macau.
Jag kommer inte ihåg vilket race det var, men det är just ett regnrace där som gjorde det att Helmut Marko bestämde sig för att, ja, du vet, det är tjuren Ferdinand, honom ska vi ha liksom. Så att han har ju en stor talang för att köra i regn, det har jag visat många, många gånger.
Mm. Sen så är det två race som jag vill bara spela upp några roliga ljud från när vi närmar oss 2021 då. Så är det Österrike 2019 när han kör om Leclerc på slutet för att kliva om, och då står han i en intervju efteråt. Det är en sån här riktig Verstappen omkörning när han verkligen inte viker sig. Han kör vilt och aggressivt, och Leclerc får ge vika, och efteråt så får han frågan, eller då ber de honom, talk us through it, den sista kurvan där nu som Leclerc, då han bara svarar så här:
great fight with Charles obviously towards the end, watching you two side by side was fantastic, and then the move that sealed it, talk us through it.
Racing, that's how it's called, otherwise it's better to stay at home.
Racing, det är så tydligt där. Otherwise it's better to stay at home, till då Leclerc, en annan kille som man har racat mot en miljard gånger, som man vet hur det är. Sen är det också ett roligt radiomeddelande här från Silverstone 2020, när teamet då ber honom att ta det lite lugnt för att de tycker att däcken håller på att slitas för snabbt, och han håller ju inte riktigt med där när han får meddelandet på radion från Horner och gänget att han, nej, sit back Max, du måste ta det lugnt. Och då svarar han bara, I'm not sitting back like a grandma.
Max, I think we're a little bit close for tyres at this stage. I think just pull back.
Mate, this is the only chance of being close to the Mercedes and not just sitting behind like a grandma. I'm being sensible, don't worry.
Och går emot dem och vinner racet.
Det finns väl ingen som kan beskylla Max Verstappen för att agera som en far eller mormor?
Nej, verkligen inte. Men ja, det är vägen fram. Sen är det ju då säsongen 2021 när han blir världsmästare första gången. När någon på riktigt utmanar Red Bull och när allting ställs på sin spets i Abu Dhabi. Som man alltid kommer återkomma till på något himla vänster. Det är sista säsongen ur den där eran. Det är Red Bull som bryter Mercas dominans. Det är Max Verstappen som bryter Hamiltons dominans.
Jo, men hela det upplägget till det racet, jag menar, de har väl samma antal poäng, Hamilton och Verstappen, när de går in i det här sista racet. Så att vi som sitter och tittar på, vi vet ju att den bil som går först i mål vinner. Och loppet är ju också, det är ju tydligt så att, men det är ju Hamilton. Det känns ju som att det är Hamilton, den vise, gamle, erfarne mannen med, som har vunnit 7 titlar, som är på väg mot sin 8:e, som att han ska ta det där. Sen händer den här incidenten då med Nicolas Latifi, där Red Bull tar ett annat, lite piggare beslut, går in och tar nya däck. Man är osäker på hur det blir med regelverket, så det blir ett litet hopkok av regler till att man startar om loppet och Verstappen tar den där sista metrarna som gör att han får sin första VM-titel och sin första stora, stora buckla att lyfta. Och det är väl en, ja, på något sätt så känns det som att hela den här säsongen byggdes upp
till det där momentet, ja. Ja, ett ändå sällsynt moment att det avgörs i sista racet, mellan att det står mellan två stycken. Det har väl hänt ett par gånger innan.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Om vi kollar bara på lite rekord här. Jag vet att vi gjorde det här, eller att jag radade upp alla de här Max Verstappen-rekorden någon gång.
Somna.
Ja, något i den stilen. Jag kör dem supersnabbt här. Han är yngsta föraren att starta ett race när han var 17 år, 166 dagar. Yngsta att vinna eller att ta poäng, yngsta att vinna, yngsta att landa på podiet, yngsta att leda ett varv, yngsta att sätta snabbaste varv. Det gjorde han i Brasilien där 2016 när han var 19 år och 44 dagar. Och jag tror att det är det där racet som jag refererade till när han körde som en riktig dåre där han hade bytt däck. Och så är han den yngsta att göra en Grand Slam. Det gjorde han 2021 i Österrikes Grand Prix. Och ja, sen så finns det lite moderna rekord från förra säsongen när han... ja, när han bemästrade det ena och det andra. Alltså, förra säsongen, den har vi pratat om tillräckligt. Det här är ju då en litet Max Verstappen-dokument, Förarnas väg, har vi ju kört innan. Förarnas väg har vi sagt då att det är vägen till Formel 1. Men Max Verstappens Förarnas väg blir ju Max Verstappens Förarnas väg till världsmästartiteln då.
Ja, men lite så får man göra. Så kommer det få se ut det där vi gör både Lewis Hamilton och Fernando Alonso sen också, för det är ju en historia i Formel 1 som är intressant där också. Här i Max Verstappens fall så är det ju det här första året och åren i F1 som är intressanta. Men med tanke på att han har ett kontrakt till 2028 så lär vi få följa den här killen i några år till.
Så vi får uppdatera en förarnas väg nu om ett par år till. Det känns som att man kommer förlänga det här kontraktet innan 2028 också. Så kommer man få göra ett nytt förarnas väg när han har slagit lite nya rekord.
Ja, det beror på hur länge han har lust att köra.
Ja. Men det känns som att han har försannat ihop till ett eget avsnitt i alla fall.
Det får man väl verkligen säga.
Är det något mer du vill avsluta när vi pratar om Verstappen, World Champion? Vi har lyssnat många gånger på, alla ni som lyssnade hela förra säsongen har ju hört introt när man hör vrålet "Oh my lord Max". Jag fick reda på nyligen att det är Alex Albon som skriker "Oh my lord Max". Kul, va?
Det var en liten kul detalj.
Inte snask, men i alla fall en kul liten detalj.
Ja, det här är nog det snaskigaste avsnittet vi har haft hittills i alla fall.
Ja, det är bra. Vi avslutar där då, och så tar vi oss dag för dag närmare nästa race som kommer vara i Azerbaijan. Men än så länge så är det lite apriluppehåll och man får passa på att luta sig tillbaka och vila lite så länge.
Ja, men det blir väl lite sån här avsnitt här under. Vi försöker ju hålla igång det med att göra lite andra grejer när vi inte har race.
Och vi är glada att ni alla lyssnar. Tack för att ni har lyssnat, så även denna vecka. På återhörande och hej då!
claps and steering wheel. Steering wheel, claps and steering wheel here.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.